Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 399 av Ångestpodden.
Hej!
Vi har haft ett val.
Det har vi, och som ni vet så är vi jättestolta över vår kampanj 3 minuter. Vi kommer ju fortsätta driva den, och därmed så kommer vi inte kommentera valresultatet, för vi vill behålla den opartiska ställningen som vi har haft genom det här valet och som vi framåt med Ångestpodden har en ambition av att ha för att alltid kunna göra granskande journalistik.
Ja, så kampanjen är ju liksom fortfarande aktuell också. Den kanske är mer aktuell nu egentligen än innan valet, för att nu, vem det nu än blir som blir statsminister och vad vi får för regering, det är ju de som kommer kunna ta beslut om det här under de närmsta 4 åren.
Alltså Sofie, jag tror att så här, det är ju nu det börjar.
Ja, precis.
Alltså på ett sätt är det ju nu vårt arbete börjar, för det kommer, oavsett hur lång tid det tar, hur det här kommer gå, så kommer det ju liksom, vi kommer ju ha en ny regering.
Mm.
Och det är ju vi som har uppgiften nu, känner ju jag. Du och jag bär fanan om att skollagen ska ändras.
Ja, men och nu ska vi ju ändå lyckas förvalta alla de snart 12 000 namnunderskrifterna. Ja. Vi hoppas såklart att det blir ännu mer tills vi ska till riksdagen. Mm. Men nu ska ju vi förvalta alla dem så att ingen känner att man skrev under typ så i onödan, eller att det inte händer någonting.
Exakt. Och ni kan fortfarande skriva under på 3minuter.se för barn och ungas psykiska hälsa. Jag tycker inte en enda politiker har värnat barn och ungas psykiska hälsa speciellt bra. Så vi är i barn och ungas tjänst fram till att det här är gjort.
Yes. Lite så som alla politiker säger att vi är, jag är er tjänst om ni röstar på mig.
Ja,
inte så känner jag för alla som lyssnar på
Ångestpodden. Men jag måste säga, alltså, jag har varit så präglad av Ångestpodden såklart, så här, eftersom vi jobbar med det.
Konstigt.
Att det är ens liv, men också av att så, av att vara opartisk och att vara, alltså du vet, helt plötsligt skulle man ju rösta själv också och bara säga, just det,
ja.
Vad tycker jag nu igen? Och det var ju lite spännande.
Ja, jag tyckte det var jättesvårt den här gången.
Alltså. Så enormt svårt.
Men nog om valet.
Ja.
Här kommer ett nytt avsnitt av Ångestpodden och ännu ett avsnitt som många har önskat.
Ja, vi har ju under åren pratat med anhöriga just för att det är ju en stor del av att må dåligt, psykisk ohälsa. Och idag har vi med oss Lina.
Ja, och pratar föräldraskap och hur det är att vara förälder och själv ha en diagnos och också att ha barn som har diagnoser eller som mår dåligt.
Exakt, men jag blev typ jättetrygg av Lina.
Mm.
Ja, men jag vet att du säger det här avsnittet, men alltså du vet när jag fick en fråga en gång om att så här, har du någon gång funderat på om det kan vara fel av dig typ att skaffa barn om du, eftersom
du har, har du känt dig orolig för typ framtiden
så.
Och barn?
Ja,
typ.
Man bara, jag blev ju det nu.
Ja.
Också att det var en man som ställde den frågan.
Ja, och vi hade haft ångest på den i så, alltså inte ens ett år typ.
Nej, exakt. Men liksom, jag vet inte, men jag blev jättetrygg av det här och att liksom det kan ju också vara en enorm tillgång.
Ja,
att
verkligen.
Ha mått jävligt dåligt i sitt liksom, när man sen ska inleda det här föräldraskapet, så att säga.
Precis, och ta de här kanske jobbiga samtalen eller svåra samtalen. Ja, ja, men jag, ja, det blev ett väldigt fint avsnitt.
Jag tycker att vi rullar intervjun med Lina om att vara mamma och samtidigt ha psykisk ohälsa.
Varsågoda!
Hej Lina, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket. Jättemysig studio. Alltså superkul att få träffa er också. Och ni är så delikata.
Åh, oh, vad härligt.
Jag vill äta upp er.
Oh, du ska få berätta för dem som inte vet. Vem är du?
Lina Millblom heter jag. Jag är 35 år. Så lite äldre än vad er. Ni är. Jag har två barn. Heidi och Igor. Och jag loppisgalen. Har verkligen loppisgalen.
Varenda
loppis. Lördag.
Så vi också. Älskar loppis.
Varenda lördag, då sätter jag klockan på 9. Och den heter så här, alarm, vässa armbågarna. Nu blir det loppis. Jag bor i Avesta i Dalarna. Och sen så är jag med och poddar i ADHD-livet. Sen i januari är jag med.
Ja, men det känns så härligt att du liksom redan har poddvana.
Ja,
det gillar
lite
vi.
Grann. Lite grann.
Okej, okay, då ska du få ångestpodden-frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på två saker. För ångest har ju liksom ändrat skepnad från när jag var barn. Nu i vuxen ålder så kan jag ju se att ångest har ju hängt med mig hela tiden. Jag vet inte om ni är lite yngre än vad jag är. Kollade ni på Mumintrollen när ni var lite små?
Ja, lite grann.
Kommer ni ihåg Morran?
Ja.
Hon är, alltså i vuxen ålder så kan jag sätta ord på att det var hon som var med. Morran var med i mitt huvud. Liksom som något så här gnagande, isande, jätteläskigt. Alltså så här in under skinnet att hon var med där. I vuxen ålder så kan jag ha det här ändrats till att det känns en känsla som att man simmar med hajar. Du är ute på djupt vatten, svart vatten, och vet att under dig så är det 15 stycken blodtörstiga hajar.
Gud, vad målande det var.
Ja, verkligen.
Jag har ju så här bildminne, så att allting, berättar någon någonting för mig, så ser jag ju alltid bilder.
Men idag ska vi ju prata om hur det är att vara förälder och samtidigt kämpa med psykisk ohälsa och ångest och olika diagnoser. Ja. Men vill du först berätta, vem är du mamma till?
Jag är mamma till Heidi som är 11 år, och så är jag mamma till Igor som är 9 år. Igor har ADHD. Han har, vi ska också börja en autismutredning. Han har också tics-syndrom eller tics-diagnos, jag vet inte vad det heter. Så de två är mamma till.
När fick du barn? Hur gammal var du när Heidi kom?
Jag var ju ganska, alltså jag var ju ung, jag var ju 23. Och det är ju, ville ha barn. Så att det blev tidigt. Så jag skaffade en äldre pojkvän. Och han hade barn sedan tidigare. Så det föll sig rätt naturligt att det barnet skulle få syskon. Så två barn tätt ville jag ha.
Men om vi backar bandet lite då. När i ditt liv började du må dåligt? Och hur såg det ut? Och hur tedde sig den ångesten? Liksom?
Alltså jag har alltid känt att någonting skaver. Och att den här morran då är med. Jag har ju alltid känt mig annorlunda. Och det är väl kanske själv för att jag har ADHD. Och man fungerar på ett annat sätt än vad vanliga, inom situationstecken. Vem är vanlig idag? Jag har ju växt upp med en förälder som missbrukar. Och har gett sig på mig och min syster fysiskt. Så att det var mycket alkohol i bilden, alltså mycket rädsla i hemmet att man ska inte trampa någon på tårna för att då kanske man får en utskällning. Min pappa har ju ingen psykopatdiagnos, men jag skulle säga att han är narcissist och psykopat. Mycket liksom trycka ner. Skulle jag iväg på någonting, skulle jag iväg på en dansuppvisning eller fotbollsträning, då var det så här, trycka ner mig så att jag kommer dit rödgråten och ska upp på scenen och dansa. Så att självförtroendet har jag, alltså jag har ju aldrig haft något. Och har man ingen självförtroende, alltså tycker väldigt dåligt om sig själv och redan har en ångestproblematik, och så ska man trösta sig med det som finns nära till hands. Så att jag har tröstat mig med både alkohol i tonåren och med inte varit så noga vem man har haft sex med, tyvärr. Mm. Men det är liksom uppmärksamhet för stunden.
Mm.
Mm.
Ja, för du skrev till oss att när du var liten så, alltså man pratade inte riktigt om hur man mådde. Var det så i er familj att säga, nej men det här pratar vi inte om, locket på.
Ja, det var locket på. Vi hade ju, jag minns ju en gång, jag snattade när jag var liten.
Mm.
Och då blev jag ertappad. Och,
vad hade du snattat?
Jag tror jag hade snattat godis och så var det någon Lypsyl. Alltså.
Mm.
Ja, något sudd kanske. Men jag blev ertappad då. Och min fröken, eller pedagog som det heter idag, hon hade varit på mig några gånger. För hon såg väl att det inte var så bra. Så hon hade varit på mig några gånger tidigare och sagt att Lina, om det inte är bra hemma så kan du komma till mig. Händer det någonting hemma? Men jag var alltså, nej, det är bra, det är bra. Men den här incidenten gjorde att jag berättade för henne vad som pågick och sen så tillkallades socialen. Vi har ju alltid haft alltså, fina bilder på mig och min syster hemma. Ni vet den här vita pläden, uppsatt hår och vita med puffärmar och rosa rosetter. Så att sådana bilder finns ju liksom, eller fanns i hemmet på väggarna. Och socialen kommer hem till oss för att kolla vad det var för hem. De såg ju de här tavlorna och så sa de att här pågår ingenting konstigt. Ni har så himla fint hem, ni har så himla fina tavlor. Ja.
Det är så jävla högt.
Ja. För 2 år sedan tror jag det var så ville mamma ge en av de här tavlorna till mig.
Ja.
Jag vägrade ta emot dem, absolut inte. De där tavlorna vill jag inte se.
Nej, som ett jävla hån.
Ja, precis. För det vill säga, jag har haft jättesvårt i många år att titta på bilder på mig själv. För jag ser den här liksom, ja, men, lite så här plufsiga kinder och så här, ser ändå glad ut och blir så här, och jag tycker det är så sorgligt att titta på bilder på mig själv. För att jag ser inte som mig själv egentligen. Men så här, den här flickan, gud, varför är det ingen som har räddat henne? Varför är det ingen som har liksom, vad hade hon kunnat blivit?
Mm.
Ja.
Men visste din familj att du mådde dåligt? Alltså att du hade mycket ångest och så?
Jag försökte ju ta livet av mig när jag var 10.
Mm.
För att jag inte mådde bra. Jag var ju retad i skolan. Jag var ju inte en av de här jättesmala tjejerna som spelar fotboll. Jag spelar fotboll, men jag tyckte det var jättetråkigt, men jag gjorde ju det för, liksom, för att alla andra
skulle. Ska man.
Ja, men så var det ju liksom. Så att jag fick ju alltså, ofta höra att jag var tjock, att jag var fet, att det här ska inte jag äta, medan min syster som är mycket smalare än vad jag är, hon fick ju äta precis vad hon ville, medan det var så här, ja, fast lilla, ta inget mer nu.
Mm.
Jag själv skadade ju handlederna en gång så att min mamma kom ju på mig, men det blev liksom inget mer. Sen blev jag så i tonåren att istället för att vara ledsen liksom, det var ju hela tiden det här att ja, men tänk positivt och alltså gömma det som finns.
Mm.
Och då samlas det bara liksom i bröstet som ett mörker istället. Det kommer aldrig ut. Eller ja, det kommer ut på fel sätt.
Ja.
Ja.
Mm. Men så när du är 10 så gör du liksom det här självmordsförsöket.
Mm.
Vad föranledde, alltså kände du så här, jag vill inte leva mer, jag vill försvinna? Alltså,
ja, jag vill inte leva. Det var kaotiskt hemma. Mm. Min pappa drack alkohol. Alltså han kunde ju slänga in mig i elementet. Om jag sa någonting som var fel, alltså han har ju örfilat inte de här knutna slagen. Det har också varit sådär när man har tytt sig till någon vuxen som har sagt att ja, men du blev i alla fall inte slagen på det här sättet. Det är såhär, ja fast, och nu när man har barn själv, jag skulle ju aldrig kasta in mina barn i elementet. Jag får ju dåligt samvete och vill köpa godis om jag råkar kliva dem på tårna. Alltså, ja.
Men det känns ju också livsfarligt att så ranka vad som skulle vara värre än det ena eller det andra.
Ja, precis. Nej, men jag minns att när jag fick min första digitalkamera var jag 12, kanske 13. Då tog jag kort på mina armar för de var ju alldeles blåa för att han hade ju liksom tagit och tryckt upp mig mot väggen och berättat hur värdelös jag var. Liksom.
Oh.
Mm. Men vad hände efter självmordsförsöket, tänker jag, så fick du någon hjälp från vården eller så?
Nej, det här skedde ju i skolan också. Som jag försökte ta livet av mig själv. Det skedde i skolan. Det blev väl samtal, för jag var ju också lite mobbad.
Mm.
Det skedde, alltså min fröken då pratade med de som hade varit delaka mot mig och sen så var det inget mer. Men det var ju en annan tid. Visst, ja. Absolut.
Jo, fast det är inte men... så 50-100 år. Så.
Nej, alltså. Nej, precis. Vad var jag, 10? Så att det här var 1997.
Ja. Så att, men förstår ni? Och så liksom... Mm. Att man ändå inte gör en större grej av det.
Så att jag hade ju... Det spelar ingen roll vad man... Alltså, om jag mådde dåligt så... Det var ju ingen som fanns där ändå.
Nej.
Så att det här vändes inåt istället. Mm. Så jag blev ju tonåren. Alltså, jag blev ju hemsk.
Mm. Ja, för liksom hur utvecklades din ångest alltså när du blev lite äldre? Du sa det här att du liksom... Och det skrev du till oss innan med att du liksom... Ja, men typ... så om man själv skadade genom att liksom ha sex med killar och liksom...
Jag hade ju sex med dem som jag absolut inte var intresserad av. Alltså vissa kunde ju kalla mig för fet och ful, men sen när de hade fått i sig, då fick jag den uppmärksamheten att nu duger jag, alltså för en gångs skull, för jag har aldrig känt att jag har varit bra nog. Det är i vuxen ålder som jag känner, och det är typ nyligen som jag känner att men fan, jag duger. För det fanns ju inte då. Jag åkte ju runt, alltså ingen hade ju någon koll på att jag var någonstans. Det är ju jättehemskt idag att jag lyftade. Jag kom ju från Dalarna, jag lyftade till Uppsala, jag lyftade till Hultsfred, jag lyftade till Stockholm, alltså jag var överallt. Och liksom, det är ju, hade ju kunnat hänt värre saker än vad det har hänt.
Mm. Men när fick du då din ADHD-diagnos?
Den fick jag förra året.
Så nyligen.
Men jag har ju misstänkt länge att jag har ADHD. Min son fick ju en ADHD-diagnos innan mig. Och då börjar man ta reda på vad ADHD är för någonting. För i början så tänker man så här, damp.
Mm. Ja, precis. Ja.
Damp.
Och när man har vuxit upp med, alltså, det är ju det man alltid har sagt. Alltså, om någon var liksom stökig så var det så, men han har damp, hon har damp.
Ja, förhoppningsvis är det lite bättre nu, men det var ju verkligen så när vi gick i skolan.
Ja, gud. Eller om jag såg, för att jag skötte mig ju ändå i skolan, och det är det som, alltså tjejer missas ju idag för att vi ter oss annorlunda. Jag kunde ju försöka koncentrera mig på lektionen, men kunde zona ut, och liksom, då fick jag skäll för att jag tittade åt ett annat håll än vad läraren var någonstans. Liksom. Sen fick jag väl bra betyg i vissa saker, men det låg ju så mycket kämpande, och jag grät ju när jag gjorde mina läxor. Alltså.
Mm.
Satt på mitt rum och grät och bankade huvudet liksom, i väggen.
Men har du alltid alltså vetat att du vill ha barn?
Nej, det har jag inte. Det kom när jag träffade min pojkvän då, som är barnens pappa. Då hade ju han redan en son. Och då följde sig naturligt också. Han var ju äldre än vad jag var. Han är 7 år äldre än mig. Det är inte jättemycket, men då när jag var 20 och han är... Var man 27 och liksom redan har barn. Han blev en trygg punkt, för jag hade flackat omkring och liksom rastlös, rotlös, och liksom sov där möjlighet fanns. Nej, men då träffade jag honom, och det föll sig naturligt då. Men då tog ju ångesten en ny vändning.
Ja, precis. För hur såg din ångest ut där och då när du blev gravid? Hur mådde du då?
Då mådde jag bra ändå när jag var gravid. Jag fick ju en förlossningsdepression när jag födde min dotter. För man är van, alltså man är van sen när man är liten att barnet ska komma ut, man ska krysta ut det, man ska få upp det på bröstet, och sen så ska allting vara bra. Och med henne så blev det akut kejsarsnitt, och jag fick inte hålla henne förrän 5 timmar efter. Så att jag fick ju en, och sen hade jag en barnmorska som jag anmälde efteråt för att hon inte var något bra, och hon misskötte sig på många sätt, så att vi anmälde henne efteråt. Men då var det så här att jag satt ju och stirrade på henne, alltså på Heidi, hela tiden när hon sov. Och skulle jag gå och duscha, då väckte jag barnens pappa och sa, nu måste du titta på henne så att hon andas. Mm. Och jag fick ju alltså tröst åt mycket. Jag såg faror överallt. Var det någon som rökte på samma gata som mig, då kunde jag skälla ut den personen. För att jag var så här, jag måste skydda henne, hon kommer dö, hon kommer dö, hon kommer dö. Alltså den här förlossningsdepressionen liksom... Ja, den sökte jag inte hjälp för att jag har ju inte så bra erfarenheter av att söka hjälp.
Nej.
Nej, men för du skrev till oss också att när du blev gravid så sa du upp kontakten med din egen pappa.
Ja, precis.
Varför då? Eller så, hur var det?
Jag tyckte ju, det här är ju ganska lustigt, för att jag fyller ju år i februari. I juni så kom han hem till mig. Jag ligger ute och solar. Så kom han hem till mig och sen så började han prata om sig själv. Och han har ju aldrig sagt rätt namn till mig. Han säger ju Malin till mig. Bara en sån sak. Så han kommer hem till mig och pratar om sig själv i typ 13 minuter. Och jag sitter och tittar på han och så tänker jag så här, men ska han inte säga någonting? Alltså jag har fyllt år i februari, han vet det, men han pratar om sig själv och sitt eget. Och då blir jag förbannad och så ställer jag mig upp och säger, kommer du hit och snackar om dig själv efter så här många månader? Alltså han har ju aldrig egentligen brytt sig. Men där och då, det var inget beslut jag hade tänkt att ta, utan det kom i stunden sätta att du ska härifrån. Du ska inte liksom, du ska inte vara i mitt liv mer. Dra åt helvete.
Så sen den dagen har ni inte haft någon kontakt?
Vi har haft lite kontakt, har vi. Men det är ju inte en far- och dotterrelation, det är ju inte.
Nej. Men du skrev också till oss att efter graviditeten, och du nämnde det här, men så liksom bytte din ångest skepnad. Hur menar du då?
Jag fick ju mer ångest. Jag kan ju dela upp min ångest i två kategorier. Vi kan säga en vardagsångest. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men också den här dödsångesten. För lite, ändå om jag har haft ångest hela livet, så har jag på något sätt varit lite odödlig. Man är väl den när man är ung liksom. Men nu är det så här, när jag känner mig som lyckligast, så känns det som att det är någon som kan picka mig på axeln och liksom, det här kommer försvinna. Det här kommer sluta existera, och jag kan tänka på döden på ett annat sätt. Alltså dödsångest, jag lurar inte i mig själv att jag är sjuk eller sådär, men just att det känns som att döden är alltid närvarande, och jag har ju fått, det är därför jag springer omkring så mycket kan jag tänka också, och ha 4 jobb eller 3 eller vad det nu är idag, för att jag inte ska hinna tänka liksom, på det här. Och det vet jag också idag, att när jag skaffade barn så visste inte jag att ångest var ärftligt. Vilket jag vet idag. Och min dotter har ju precis samma sak. Så hon har ju ångest idag, och den här som jag kallar dödsångesten, där hon bara kan liksom, hon får panikångestattack och hon vet att hon en dag ska dö, och hon skakar, hon hulkar, alltså hon mår så dåligt så att hon är inte kontaktbar. Så hon går ju just nu i samtalsterapi. Och den här samtalsterapin har ju hjälpt mig också, för jag sitter ju med där. Hon vill att jag ska vara med. Jag har sagt att om du vill så får du vara själv, men jag kan också vara med. Men det känns ju, alltså, det ändrar ju lite så här spelreglerna för allting att få barn. Så att för du har hjärtat utanför kroppen hela tiden. Det är som att du springer runt med den i handen och ingen, liksom, inte ett fjun får liksom träffa det här, för att då kan allting krackelera.
Men du skaffar ju ändå ett barn till. Var det liksom ett enkelt beslut? Alltså även fast du hade känt, alltså.
Jo, men jag ville ha 2 barn, och jag ville ha så att de skulle kunna ha varandra. För jag har ändå min syster och mig i tanken att vi hade ändå varandra. När det var som pissigast, när det var som skit, det var vi 2 mot de andra. Vi hade varandra, och jag ville att Heidi då, min dotter, skulle ha ett syskon. Så då kom Igor. Och med Igor så kom ju också en helt ny ångest, i och med att han har ADHD. Han ska utredas för autism. Han tänker på ett annat sätt som inte den här världen är redo för, känns det som. Eller ens förtjänar ibland. Och sen har han ju sina tics också. Så att det känns som att man får försvara han i många bitar, eller förklara för omvärlden hur han fungerar. Han har mycket tics där han harklar sig och där han hostar och där han skakar på huvudet och liksom. Och jag tycker att alltså omvärlden är inte så förstående mot dem som är autistiska, eller som är annorlunda överhuvudtaget.
Nej, det finns ju en väldigt tydlig ram för hur man ska vara.
Ja, det är en sån jävla fyrkant. Förlåt, nu svär jag. Men den här fyrkanten är... Nej, men alltså, tänk om vi skulle ge den här fyrkanten lite behagligare former. Alltså, vad vi skulle kunna lära av de här fantastiska barnen. Alltså, Igor, jag hämtade han på fritids en dag, och så sa han så här: mamma, det här har varit den bästa dagen i mitt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kliv. Och jag tänker så här, oj gud, har han fått klass efter detta? Eller har han hittat en hundring? Eller vad är det? Jag har sett en katt, säger han. Och då har han 5 katter hemma hos sin pappa.
Nej, men vad underbart. Ja,
för då har han sett en annan katt.
Ah.
Mm.
Jag har sett en katt. Sen hämtar jag han 2 dagar senare igen. Mamma, det här har varit den bästa dagen i mitt liv. Jag bara, har du sett en katt? Jag har sett en hare. Så det är så här, och jag tror att vi... Det är tufft att ha barn med diagnos. Det är jättetufft och det finns sådana utmaningar som man får stånga sig blodig ibland, känns det som. Den här ångesten över hur ska det bli? Ska de klara sig? Kommer de bli utstötta? Ångest? Kommer de må dåligt för att de inte passar in?
Mm.
Men just också att vara NPF-förälder gör att man uppskattar de här, så här små sakerna i vanan också, så att det inte bara dåligt, absolut inte. Nej. Absolut inte, men så här, små saker i vardagen, som att han såg en katt.
Mm.
Vilken unge säger att det är den bästa dagen i ens liv?
Mm.
Eller som att han fick på sig strumporna och är jätteglad, liksom, titta mamma, jag har fått på mig strumporna. Mm. Det är så här, vem är glad för det? Men då är jag jätteglad också.
Mm. Såklart.
Ja. Men nu fick ju du din ADHD-diagnos sent, liksom, ja, för typ ett år sedan.
Ja.
Men hade du liksom ändå någon gång tvekat på att skaffa barn just på grund av din egna psykiska ohälsa? Det är liksom, vi sa ju när vi skulle göra det här avsnittet, för vi får väldigt mycket liksom frågor om det, och som vi sa innan, att så här, när vi hade haft ångestpodden inte alls länge så gästade vi en annan podd där den frågan kom upp, att så här, men Ida, har du funderat på ifall du skulle skaffa barn, om de skulle ärva din ångest? Och liksom, det har levt kvar i oss sedan dess, så det är flera år sedan.
Ja. Och det hade ni ju inte tänkt på innan.
Nej, men han ställde frågan, bara, borde man typ tänka på det?
Ja.
Alltså.
Men jag tänker också att har man ångest, för att jag har inte nu tvivlat att skaffa barn.
Nej.
I och med att jag kommer där jag kommer ifrån, så har jag tänkt att det här ska jag fan göra bättre.
Mm.
Alltså, jag vet hur jag inte ska göra.
Ja.
För att det facitet har jag själv i ryggsäcken. Men jag tänker också att den här ångesten kan vara till något bra, för det är samma sak med min ADHD-diagnos. Även om jag fick den för ett år sedan, så kan jag hjälpa Igor på ett annat sätt än om jag inte hade haft den. Att jag förstår han, att när det liksom, när det brinner i huvudet på honom och han är ledsen och han är arg, så förstår jag han på ett annat sätt, att den ångesten då kan vara till en fördel.
Ja.
Samma sak nu med min dotter Heidi, när hon fick en panikångestattack. Det såg ju jätteläskigt ut, men hade jag aldrig haft en sån, då hade jag kanske, men gud, vad händer? Prata med mig, att det hade blivit så. Så att nu när hon fick den här panikångestattacken, då satt jag och strök henne på ryggen och sa, andas ut. Och liksom fick hon göra det, och hon kom ner i varv. Så att jag tror också att det är till en fördel, men jag förstår att man kan bli skrämd av att ska mitt barn gå igenom det här också.
Mm.
Men jag visste ju inte att ångest och psykisk ohälsa var ärftligt när jag skaffade barn, för jag var ju bara 23-24.
Mm.
Ja. Jag tror att du hade alltså vägt in det mer om du visste det.
Ja, det hade jag gjort. För jag hade ingen aning. Jag kände mig lite blåögd i efterhand att jag inte hade någon koll.
Mm.
Men idag är jag 35 och idag vet jag.
Ja, men då, det är också så här, varför ska man ens... Jag fattar ju att det blir, alltså, för man är ju präglad av fördomar också kring bara psykisk ohälsa. Och det är klart att man kanske då tänker så här, men gud, ja, men säg att jag har ADHD eller bara haft mycket ångestproblematik. Mm. Liksom, att så här, om jag ska få barn så ska de ärva det. Ja, men det är inte så att man inte har ett värdigt liv bara för att man mår dåligt ibland. Alltså, det är väldigt många som gör det.
Ja, gud ja. Och sen tänker jag också, min ångest hörde ju också mycket ihop med den uppväxten jag hade.
Mm. Mm.
Och den vet ju jag att den kommer inte mina barn få.
Exakt.
Kommer de inte. Nej. I och med att jag facit, eller det där är ju mitt facit, att så där ska det inte bli.
Mm.
Exakt. Mm. Men var det någon, alltså jag tänker så typ i din närhet som tvivlade på att du skulle klara av att vara mamma på grund av ditt mående?
Ja då.
Nej, det
var det. Ja, det var det. Det var det. Ja, ja. Det var... Min mamma har väl tvivlat på mig. Trott mycket inte på, alltså, vi pratar ju fortfarande nästan inte ens om, alltså, jag sitter ju och poddar varje vecka om ADHD och det är mycket ångestprat där också. Och min mamma kan ju liksom, hon förstod ju inte ens att jag försökte ta livet av mig där när jag var 10 år, för det har alltid varit så här locket på, och att socialen kom hem till oss också, det har ju varit liksom, det har jag fått säga förlåt för att jag nästan hittade på. Fast så var det ju inte.
Nej.
Men min mamma trodde väl inte att jag skulle skaffa barn och trodde väl inte att jag skulle fixa det heller. Just för att hur jag har varit i tonåren och sådär. Men det är också så här, ett resultat av någonting annat. Alltså tonåren, alla är väl stökiga i tonåren tänker jag, de flesta. Och att jag var stökigare än normen kanske, jag vet inte. Det beror ju också på hur jag hade det hemma. Jag skulle absolut inte vara hemma. Jag var hemma och tog mina kläder och så drog jag. Och det var ingen som visste vart jag var. Men det fanns ju en anledning. Varför skulle jag vilja vara hemma för?
Exakt.
Ja.
Men att vara förälder, alltså det kommer ju med utmaningar. Oavsett om man har psykisk ohälsa i ryggsäcken eller inte. Men har det funnits några speciella utmaningar med att vara mamma och, ja, men som i ditt fall då, ha ADHD till exempel?
Ja, alltså just det här med Heidis dödsångest som jag kallar det. Jag kan ju också få att hon vill prata väldigt mycket om den. Och det gör vi, men det är tufft att jag kan få liksom säga till Heidi att nu måste mamma pausa lite grann.
Ja, för att det blir jobbigt nu, för dig då.
Ja,
din,
ja. Ja, precis. Nu ska mamma gå duscha.
Ja.
Men det gör jag väl inte alltid, men att jag måste också försöka pausa. Och vi pratar ju om allting, det gjorde ju inte jag och mina föräldrar. Men vi pratar, men att vi kanske liksom måste dela upp det för att det blir lite för mastigt. Och sen just att vi har tagit hjälp nu av en samtalsterapeut så att hon kan få prata med någon. Ja, men typ KBT.
Ja.
Och hon är så jävla bra. Jag vill ta hem henne. Alltså hon är så bra. Hon är ju helt fantastisk. Men en sak som jag har tänkt på som idag kan du ju inte vabba till exempel för att ditt barn har psykisk ohälsa.
Nej.
Har ni tänkt på det?
Det är ju helt sjukt.
Ja.
För jag menar, man vabbar ju, vissa vabbar ju liksom för minsta lilla förkylning. Alltså, och det kanske man ska, men jag menar, alltså, att vabba för ångest vore ju väldigt mycket rimligare i många fall.
Nej, för jag skulle vabba en gång när Heidi hade varit vaken på natten. Och sen, men alltså, det finns ju inte att välja. Det finns ju magont och det finns ont i huvudet och det finns förkylning och det finns öron och ögon. Nej, för att när man ska vabba så får man liksom fylla i varför du har vabbat.
Var det så inget psykiskt?
Nej, det finns inte. Det finns förkylning. Ja,
då får man välja ont i huvudet typ.
liksom. Ja, men jag har tagit ont i magen för att
för det ångesten är ju finns. Lite.
Ja, precis.
Ja, men det är ju ändå helt sjukt. Ja.
Men en gång så gjorde jag ju så att övriga besvär och så får man fylla i. Då skrev jag ångest och panikångest. Ja. Och då blev jag uppringd och frågade vad jag menar för någonting.
Va?
Ja! Och det är också så här... Och då ifrågasatte de och då skulle de ha, de har numret till barnens skola, för det är sådana uppgifter som alltid finns kvar.
Mm.
För att de kan ju ibland vilja kolla att man faktiskt har vabbat och att man inte har satt på någon uteservering och haft det gott. Men ni har numret, det är bara att ringa. Heidis fröken vet det också.
Ja.
Så att jag har inte tagit det sen dess, utan jag tar ont i magen. Så att,
Men förstår ni hur sjukt det är? Då är det ju som att liksom så myndigheter och allting, nej det här ska vi inte prata om, säg att det är något annat. Konstigt att ingen vågar ringa, alltså när man blir vuxen och säga att så här, nej men jag har ångest, jag kommer inte. Nej, då skyller man istället på mag och att man har maginfluensa eller att man har feber eller istället för att säga.
Ja, men det blir ju så.
Det är ju som att då sänder man så jävla tydliga signaler om att nej, det här ska vi inte prata om. Nej, säg att det är något annat. Och då också ringa upp och bara, vad menar du? Och så vet man, så köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är hur långa som helst. Mm. Men de är inte långa till de vanliga vårdcentralerna på alls samma sätt. Nej. Även om det också kan vara svårt ibland att få vård. Mm. Gud, jag eldar upp mig med
fan. Men det är jag.
Där blir jag.
Elda upp dig.
Men ni vet så bara, shit, det är ingen region som klarar av den här 30-dagars vårdgarantin för barn och unga. Och ändå kan man inte ens välja det som förälder, fast man vet att föräldrar så sliter sitt hår, får vara lediga från sina jobb för att liksom dra igång hela vårdapparaten. Mm. Och så finns det inget ens, alltså, nej gud, det är sjukt.
Nej. Nej, det är sjukt.
Jag visste det. Alltså, det
nej, det finns inte att välja. Det finns halsfluss och en massa andra saker och magsjuka och hej och hå. Men psykisk ohälsa finns inte. Och det är liksom, det är en sån dålig, nu vet ju Heidis fröken om varför vi går till samtalsterapi liksom ungefär en gång i veckan. Nu, nu det har hjälpt otroligt mycket, så nu är det en gång i månaden. Men det var ju också så här, skolan har ju också så otroligt dålig koll, för när jag skriver att hon har ångest i ett sms, då skriver de, ja men det har inte hänt någonting här. Ja men det sa jag inte.
Nej.
Men det, men hon har ångest, hon kommer vara hemma idag.
Ja.
Och liksom, det är som att det måste hända någonting. Man kan bo i ett bra hem, alltså man kan ha tak över huvudet, man kan få bra mat, liksom ha kompisar, fortfarande ha ångest. Det behöver inte ha hänt något traumatiskt. Nej, att någon har dött.
Nej, precis.
Och det är också sådär att Heidi frågade ju en på sin skola som jobbar där, varför man skär sig i handleden, för hon hade väl sett den någonstans. Det gör man för att få uppmärksamhet. Ja.
Och fy fan, och fy fan.
Ja. Och då blev jag också förbannad.
Alltså fy fan, vad virrigt.
Ja, ja. Så det är så mycket korkade så här, saker och
man tror inte att sådana saker lever kvar. Alltså för det har ju ändå hänt väldigt mycket i de här liksom, men i samtalet kring psykisk ohälsa. Alltså man tror ju inte att sådana helt sjuka sägningar lever vidare.
Jo då. Och alltså, det här jävla BMI:et alltså.
Men
jag är ju den enda föräldern på skolan som har med rektorn på varje utvecklingssamtal, för att jag är så himla arg. Och jag känner, men det är ju också en drivkraft och ett plus i att jag själv har haft ångest, i att jag själv liksom...
Ja, men det är klart.
Ja. För det tänkte vi som en fråga. Jag sa ju det, bara, vad har det funnits för utmaningar med att vara mamma och ha erfarenhet av ångest? Men vad finns det för styrkor?
Ja, det, alltså ångesten kan ju bli till ett driv. För jag menar, jag har blivit kallad för tjock och jag har blivit kallad för fet och liksom kossa och liksom flodhäst och min röv ser ut som en ladugårdsport liksom. Jo, allting.
Mm.
Och jag tänker så här, vi som har barn idag, vi är födda på 70, 80, 90, men liksom, vill vi det här för våra barn? Min dotter fick ju hem ett papper, ett kuvert, och så säger Heidi så här till mig att mamma, det här är alla mina problem. Och jag bara, va? Vad då för problem? Och så öppnar jag det där, då är hennes BMI-kurva där i. Och de vet vad de kallar det, inte ens för BMI-kurva längre, vet vad de kallar det för? Mm. Hälsokurva.
Nej, men sluta! Men nu!
Jo!
Och jag så kurva.
Ja. Det är så sjukt. Jag menar så här, jag sa det tidigare, men jag har ju jag jobbar ju som gym, eller som vad heter det, gruppträningsinstruktör också, så jag har ju jobbat inom träning i 7 år, liksom träning och hälsa, och då blir jag så här, hur mäter ni hälsan då? Jag är ganska jobbig, jag ifrågasätter allting.
Det ska man vara, men att man ska behöva
för
det.
För det är ju också det här drivet att jag ifrågasätter, vad är syftet med att skicka hem det här? Vad är syftet att... Vad vill ni säga med det här? Alltså, är det att mäta hälsa? Den här jävla kurvan, det säger ingenting om hur mycket hon kan jula, hur mycket hon kan dansa, om hon har kompisar, om hon sover, om hon är glad, om hon är ledsen. Det säger ingenting.
Nej.
Nej.
Fy fan vad sjukt.
Ja, det blir jag faktiskt...
Hälsokurvan,
men det är också det att jag har ju tagit bort... Vi har ingen våg hemma. Vi har ingen helkroppsspegel, så vill Heidi spegla sig, då är det liksom badrummet. För jag märker att vi, när vi hade helkroppsspegel, så gick hon och liksom speglade och så här synade sig själv. Så att den där åkte bort, den försvann. Så att släng den där jävla vågen, för den säger ingenting.
Nej.
Men du skrev också till oss att du trodde att det skulle bli lättare när barnen blev äldre.
Att vara naiv.
Ja. Men det har inte riktigt varit så, eller?
Nej, nej, men alltså, jag tänkte ju, naiv som jag var, att när barnen är små, för jag satt och kollade på Heidi när hon andades, så att hon andas, för man tänker på så här plötsligt spädbarns död, de ska sätta i halsen, man måste ju så här babysäkra hela huset. Vi hade pool i första huset som vi bodde i också, och det så här, där flyttade vi ifrån, för jag kunde inte bo kvar, jag kunde inte bo i den här jävla poolen.
Nej.
Och som krav liksom, sen när vi skulle flytta, det var inte bredvid en stor väg, inte bredvid en pool, du vet, jag gick och kollade grannarnas trädgårdar också. Ja. Och kollade liksom att ni har väl på det här taket, ja, liksom. Åh, herregud vad jag höll på. Men man tänker liksom att, eller jag tänkte att det skulle vara läskigast när de var små, för att de inte ser sig om när de går över vägen och sådär. Men nu är det ju skitläskigt med alla jävla appar som finns. Heidi tycker att jag är jättedum, för hon får inte ha Snapchat, hon får inte ha Instagram, hon får inte ha TikTok. Så att jag är ju världens elakaste mamma också. Jag diskuterade ju här med någon annan, med en av mina vänner, och så här, men hon kan ha ett privat konto. Jag bara, fast det struntar i, det är vad hon kan se och vad hon kan bli påverkad av. Just den här smalhetsen liksom, och det händer ju mycket när man är 11 liksom, hormoner och allting. Man går upp i vikt, alltså det. Jag vill ju absolut inte att hon ska må så dåligt som jag har gjort. Så peppar, peppar. Jag har inte kommit dit än, vad jag vet. Men, och just det här med mobbning. Igor blir ju liksom, kan ju få kommentarer för att han har tics. För att han tänker annorlunda. Mycket sånt.
Men vad har du och dina barn för relation idag, skulle du säga?
Vi har ju en bra relation. Jag säger att vi pratar om allt. Det gör vi säkert inte, för att nu börjar den här bryta sig fri liksom börja komma då från Heidis sida, att jag inte är så himla cool längre.
Nej, det finns coolare än mamma.
Ja, precis. Så att hon börjar bryta sig fri, men det kommer ju då fortfarande, hon, alltså, när hon kan fråga om saker, vad betyder det här, vad betyder det här? Och det är så här, när man tänker tillbaka på sin egen barndom, de här frågorna hade jag aldrig vågat fråga mina föräldrar.
Nej.
Var liksom, för Heidi har ju en så här kropp- och knoppbok, hur bra som helst, hon läst varje kväll i 2 år. Så hon kan ju fråga mig, mamma, vad betyder oral sex, vad betyder det här? Och jag svarar på alla frågor. För att är det så att man ska liksom ducka för de här frågorna, då kommer de inte komma. Så att jag svarar på alla frågor. Och då tänker jag, hon känner sig trygg med att hon kan komma till mig och fråga det här.
Det är fint.
Ja.
Så fint. Men jag tänker, alltså, om det sitter någon och lyssnar som är orolig för att skaffa barn, alltså som kanske vill ha barn men är orolig på grund av sin psykiska ohälsa, vad vill du säga till dem?
Jag vill säga att de inte ska vara oroliga. Alltså det är tufft, men det kan drabba någon vars föräldrar absolut inte har psykisk ohälsa också. Och jag tänker att det kan ju ge en sån drivkraft, ett så tröst, stöd, styrka, allting som kan liksom bona om det för den här barnet som sen ska bli tonåring sen ut i livet. Att det kommer att bli en, jag tror att det kan bli en styrka. Och att vi förstår på ett annat sätt. För hade jag aldrig haft ångest eller inte haft min ADHD-diagnos, då hade ju inte jag förstått på samma sätt. Det är en längre bit att ta sig in och sätta sig in i en ADHD-diagnos om man står utanför. Men alltså, kan ju bli världens bästa föräldrar. Absolut.
Vad fint!
Och sånt stöd!
Ja, men verkligen.
Ja.
Men vad har du för relation till ångest idag då?
Jag har ju fortfarande ångest. Jag kan ju ha sån här larvig, inom situationstecken, alltså larvig ekonomi och ångest ibland. Alltså, jag är ju ensamstående, varit ensamstående i snart 8 år. Och jag kan inte ge mina barn allt nu tänker jag så här, materiella saker, som till exempel när jag hade flyttat från barnens pappa, då låg jag och grät varje natt i typ ett år för att jag inte kunde ge barnen en gräsmatta och en, liksom en studsmatta, för det hade de hos sin pappa. Men jag tänker så här, det är inte det viktigaste heller, utan att barnen får känna sig trygga i miljö, att de har någon att prata med, att de känner att så här, jag har gjort en dum grej, men jag kan komma till min mamma och berätta det här utan att hon blir arg. Jag kan säga precis vad jag vill. Det som jag saknar från när jag var liten är ju någon som lyssnade.
Mm.
Och också det här att de här orden, jag förstår dig, eller liksom dem, att det är okej. Men det är lättare sagt än gjort. När varje timmen kommer, då ligger jag ändå där och grinar över att...
Ja, det är lätt att säga när man sitter och poddar att det inte spelar någon roll. Men känslan är ju inte alltid med. Liksom.
Nej,
men så är det ju med all ångest, tänker jag.
Nej, precis. Men det som barnen kommer att komma ihåg sen när de blir stora, det är ju inte liksom vilken jävla fräsig studsmatta de hade. Liksom. Utan det är ju det så här... relationer.
Ja, ja, exakt.
Precis.
Och känslan av att säga, gud, mamma förstod mig när jag liksom mådde dåligt.
Ja,
eller när jag... Och det ska man verkligen tänka på med den här styrkan. Det kan vara att själv har upplevt mycket ångest.
Gud, ja. Verkligen. Mm. Då har vi kommit till sista frågan.
Yes.
Vad inspirerar dig?
Två saker. Folk som sprider kunskap. Alltså, ni sprider kunskap. Herregud. Folk som sprider... Alltså, om autism, om diagnoser, om ADHD, om psykisk ohälsa, om... allt möjligt. Alltså folk som sprider kunskap och är liksom brinner för det de gör.
Mm.
Vilket ni gör.
Ja, men tack.
Det finns jättemånga. Och sen givetvis mina barn inspirerar mig. Och det är just det här med Igor då, till exempel, att han såg en katt.
Mm.
Och det var världens bästa dag. Och sen också min dotter har ju även klimatångest.
Ja.
Hon tycker att det är jätte tufft, den biten. Så att vi brukar sitta och kolla på YouTube över de här människorna, eller barnen som rensar upp jorden. Och hon är ju så himla cool. När hon var 9 så gick hon fram till så här 4 stycken 14-åringar som hade kastat en PET-flaska i sjön. Och hon kliver fram i bikini och bara, nu tar ni upp det där på en gång! Så att
underbar.
Och hon skäller, du vet, om folk kastar en fimp, då är hon där som en ettrig liten hund och bara skäller. Så att, alltså, så cool. Och bredvid står jag med stora ögon och tycker bara såhär, wow, fan vad ball du är.
Ja.
Så jävla fint. Om man vill lyssna på din podd, vad heter den och vad finns den?
Då heter den, eller min, jag hoppade in i januari.
Mm.
Den heter ADHD Levet, finns på där poddar finns, Spotify, Podbean. Jag hoppade in i januari, det var 2 stycken tjejer som hade den först, Jeanette och Linda. Jeanette hoppade av och sen hoppade jag in.
Så nu är det du och Linda som kör?
Jajamän, och vi kör varje vecka. Släpps på söndagar.
Yay.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Ja, alltså jag älskar ju Linas, och det tror jag verkligen är en av fördelarna med att själv ha mått dåligt eller må dåligt och vara förälder samtidigt. Just det här brinnet som man får för inte bara sina egna barn utan för just psykisk ohälsa i allmänhet. Alltså typ liksom så här i skolan, på utvecklingssamtalen eller så här som Lina berättade. Alltså just det här, jag bara satt och tänkte det när jag... när vi spelade in att så här, det här är också en fråga som man typ vill liksom driva på något sätt, just att så här, när man ska sjukanmäla sig eller när en förälder då ska anmäla att man ska vabba, så finns det liksom ingenting som har med psykisk ohälsa att göra. Och det gör ju med att det blir liksom statistiskt fel.
Ja.
För att man förstår då inte hur många som lider i det tysta. Exakt. Man har liksom heller aldrig någon möjlighet att liksom visa systemet att man mår psykiskt dåligt.
Nej.
Ja,
det tack så jättemycket Lina för att du ville komma och dela med dig så öppet här i Ångestpodden. Lina har en egen podd.
Ja, ADHD-livet heter den.
Ja, och den tycker jag verkligen man ska lyssna på, speciellt kanske om man har någon NPF-diagnos själv eller känner någon som har det. Den är ju också stor, den här podden.
Ja, gud ja. Och ganska liksom, alltså den är rolig.
Ja.
Precis som Ångestpodden också kan vara ibland. Ja,
det behöver inte vara så jävla deppigt bara för att det är psykisk ohälsa.
Exakt.
Nej. Det var allt för den här veckan.
Nästa vecka släpper vi ju avsnitt 400. Saker kommer ske.
Alltså det är fan helt sjukt.
Jag tror det är bäst att ni spänner fast er ändå.
Ja, jag spänner fast mig redan nu och förbereder för nästa vecka.
Svettas typ av nervositet.
Ja.
Okej.
Okay. Okej, vi hörs då.
Ja, hej då.
Hej då.
Podplay.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.